Hallå Andres.
Hallå Oskar.
Det var ett tag sedan. Är det så att du håller på att kultura? Har du kulturat i veckan?
Jämt och ständigt. Jag har skrivit en recension om en tjej som skriver om hästar.
Aha.
Och den var intressant.
Ja. Vad skriver man om hästar? Skriver man, är det som när tjejer i bilden när man gick i skolan alltid målar samma hästhuvud i bilden?
Det,
på högstadiet.
Det handlar lite om det.
Ja.
Hennes mamma dör. Hon är nästan i vår ålder. Några år yngre. Hennes mamma dör och så går hon igenom hennes saker. Och så hittar hon mammans trosor och sådär som hon måste slänga.
Okay.
Och massa plaströrhängen och
ja.
en massa skit helt enkelt som man lämnar efter sig när man har dött.
Ja.
Men hon hittar också bevis på sin egen hästbesatthet när hon var liten.
Ah.
Så det är liksom A4-papper efter A4-papper med hästar och liksom planscher. Och så. Nu hittar jag på lite. Men hon hittar tecken och bevis på sin egen barndoms hästbesatthet. Och så i dikten.
Travar med exakt samma hästhuvud. Kanske 5000 ark.
Travar, dubbel mening. Nej, men ja, visst. Och så hon liksom gör en, det blir lite som en madeleinekaka kan man säga. Så hon åker tillbaks i tiden till när hon var 9-10 och äldre. Och återvänder till stallet då i sina minnen och beskriver egentligen. Det här hänger ihop lite med, eller det här är ju lite min tolkning också. Men det hon beskriver är lite av en sekt, va? Det här hästflicksekten som möts och på en plats där regler och man initieras in i stallet. Man måste lära sig stallets regler och koder och normer.
Mm.
Och de är unga tjejer och de är för första gången de måste befria sig från mamman som kommer och lämnar i bil och varje dag åker hit och dit. Och det är ju det här, det är tjejernas värld och hästvärlden också. Den starka,
medelklassens tjejers värld.
Ja, men många det, vanliga, hon kommer från landet också. Så
ja,
jag tänker
då
att
det är nog billigare.
Det är nog billigare med en häst, för då har man dem ändå kanske, ja. Jag vet inte. Men,
det är som istället för
hon har inte råd med en egen häst.
Nej. Min pappa kallar alltid hästar för havremoppe.
Mm.
Det är lite roligt.
Ja, det är lite
kul.
Ja. Hur som helst, men hon beskriver, jag kommer ihåg du och jag träffade en tjej som var bartender. Hon var ju jävligt ärlig, bartender som hade ridit hela livet.
Ja.
Hon var ju jävligt ärlig om att det kunde vara lite stimulerande att sitta på en sadel.
Jag måste rätta dig, Andreas, för att det var jag som sa det här till henne. Och hon erkände faktiskt aldrig att... eller hon erkände kanske efter ett tag att det också fanns en sexuell aspekt av det.
Okay.
Men du har rätt i sak, för att jag har hört från andra ridtjejer just att de sitter och kåtar upp sig på brunte. Liksom. Mm.
Nej, men det, om man gnids så underlivet gnids mot själva sadeln.
Av en stor bäst.
Ja. Och det, man vaggar fram och tillbaka.
Ja.
När man... jag kan inte terminologin, men man travar kanske med hästen, man guppar fram och tillbaks, det är underlivet gnids mot sadeln etc. Då blir det ju sexuellt. Det blir ju,
jag skulle kunna sitta och lyssna på dig i timmar. Kan inte du bara beskriva det här i detalj?
Nej, men det är liksom hur som helst, hon skriver, antyder ändå att det här existerar, att den dimensionen existerar, och jag har aldrig läst om det tidigare. Nej. Så det blir lite så här, eftersom jag är en medelåldersman så tycker jag det är liksom lite pervy, men jag tycker jag respekterar den också för att hon går dit hän och tar upp de aspekterna.
Det blir bra litteratur.
Exakt, det som ingen annan har skrivit eller vågat skriva om eller kunnat skriva om. Så hon beskriver också hur de här flickorna håller på med ridspön och de slår varandra på stjärten med ridspöet och håller på sådär hela tiden. Så det finns, sådana aspekter finns. Så det imponerade mig lite.
Ja, men det är intressant, för då når man något slags perverst mörker i den här fina flickmiljön, och det finns massa, det blir kontrast.
Ja, precis.
Eller
det är inte bara min häst.
Nej.
Och då blir det också sant också. Det blir en annan sanningsvalör i materialet när man kan nå den. Den domänen.
Det skugga, finns ju en kategori hästböcker som bara beskriver hästar och som är så här flickbokshästböcker. Och då är det en häst och han är så fin på det sättet och så är det en annan häst som är fin på något annat sätt och den här svarta hästen och den vita hästen och såna, och det är ju inte det som hon håller på med här. Utan hon är ju arkeolog i sitt hästflicksliv.
Liksom. Ja, precis. Och erkänner att även den aspekten finns eftersom han är en sexuell varelse.
Skriver ärligt. Jag hörde för några dagar sedan en dam säga att hon har fortsatt en familjetradition att hon skriver dagbok. Men så sa hon, och det var ganska roligt, så sa hon lite skämtsamt, men ofta så visar det sig bara att man sitter och ljuger i sin dagbok. Och det tror jag är samma sak som många författarskap lider av. Att man sitter och skriver någonting halvsjälvbiografiskt kanske, men det blir lite, det blir inte så bra som det kan bli för att man också ljuger. Och det är det som du pratar här om, att det är det hon inte har gjort.
Precis. Och hon har antagligen skrivit dagbok kanske hela sitt liv. Och det är just det, så därför man ska skriva dagbok. För du upptäcker nämligen när du skriver dagbok, det är då du upptäcker att du ljuger. När du skriver om dig själv dag efter dag efter dag, så måste du ju till slut, till slut blir det synligt för dig när du ljuger för dig själv. För du är i så många, det är som du brukar säga, iterationer och sådär.
Precis.
Och du är i så många olika känslolägen också. Så du kommer ju stå på olika platser rent mentalt eller själsligt. Så då blir det också uppenbart när du har modifierat verkligheten. Eller så.
Men då märker man ju också precis vilket av ens egna mörker som man inte riktigt vill gå till.
Ja.
För då märker man vad som saknas.
Självklart.
Vilket är samma sak som du säger på ett annat sätt.
Ja, precis. Man vet kanske också vad man aldrig skriver om.
Ja, precis.
Liksom, men det är ju inte att ljuga.
Do
men
you
det är
hear
ju,
the dogs that doesn't bark? Ja, som är ett amerikanskt uttryck. Ja, nej, precis. Man rör inte det. Eller så börjar man...
Fabulera.
Ja, men precis. Men jag är en sån person som att när jag tycker någonting blir genuint någonting jag inte vill prata om, då är jag en person som jag skojar kanske bort det.
Mm.
Så då hade jag märkt om jag gick tillbaks i mina dagböcker, som jag har aldrig skrivit dagbok. Det är så här, vi som har lite ADHD-tendenser, vi som har lite ADHD-tendenser löser ju inte det, liksom, om man säger så. Men då hade man ju märkt så här att men här skojar jag till det. Då är det förmodligen dåligt, kanske.
Du har glömt kanske vad det är du skojar till också.
Ja,
men du
det.
Förstår ändå att nu är det någonting jag mörkar här.
Ja, precis.
Materialet.
Ja. Men sen, jag hade nog varit orolig för att när man som jag ändå lever ett så pass enkelt liv som jag gör, så hade kanske en vanlig vecka framstått som väldigt tråkig. Och det är ju inte sådär, med måndag liksom. Ja, jag kom hem från jobbet och sen så tog jag en folköl och så gick jag och la mig.
Men till slut, ju mer litterär din dagbok skulle bli, så skulle du också börja reflektera över exakt den känslan av livets meningslöshet och sådär. Så det,
ja.
Så det,
det låter ju lockande.
Ja. Nej, men det kan ju vara jävligt depressivt. Men jag skulle rekommendera folk som vill lära sig skriva att skriva dagbok.
Ja, ja, men det kanske är det. Jag just nu försöker lära mig skriva. För jag kan inte skriva. Så jag försöker skriva mycket och läsa mycket för att lära mig detta. Och så det är ett tips kanske för mig. Jag ska börja skriva någonting som har hänt under dagen eller beskriva något jag har sett eller sådär. Det kan nog vara en ganska bra övning kanske.
Eller kanske bara skriva dagligen. Jag vet inte om man behöver skriva om sitt eget jävla liv. Det kan ju vara fruktansvärt deprimerande.
Ja.
Men till slut blir det ju, när man har hållit på med att skriva dagbok. Jag har ju skrivit dagbok sedan jag var 15 kanske. Och det handlar alltså om, nu skryter jag lite, men en halv miljon tecken om året.
Åh herregud. Men du skriver alltså dagbok? Varje dag?
Inte varje dag, men i princip, det kan ju bli, när jag väl skriver så kanske det blir 5 sidor.
Ja, okej. Okay,
ja. Och så, ja, det blir väl 300-400 sidor om året. Herregud. Ganska liten text.
Du får ju ha, det, du får ju ha materialet i ett bankfack. Tänk om det skulle brinna eller någonting.
Mm.
Då är det ju...
Ja, men det är faktiskt inte värt, det är inte värt så mycket.
Nej.
Utan det är att man gör det som är...
Det är processen. Processen. Ja, du tillverkar.
Ja, det är ju terapeutiskt eftersom jag är psykiskt sjuk. Men ska vi börja och snacka om dagens ämne?
Dagens ämne är honugglan. Nej, jag skojar bara. Vad är det vi har läst? Någonting?
Vi har läst Förborgade tecken.
Esoterism i västerländsk litteratur.
Och det är en antologi med akademiska texter, kan man säga, av som Per Faxneld och Mattias Fyr, tror jag.
Var redaktörer för.
Var redaktörer för.
Jag vill bara först, så är det så här att i den här titeln, Förborgade tecken, esoterism i västerländsk litteratur, så är det två ord som jag knappt förstod innan.
Förborgade, eller?
Förborgad, det betyder att dölja någonting eller att någonting är hemligt.
Mm.
Och sen så är det esoterism. Vad betyder det, Andreas?
Det betyder, det är ett svårdefinierbart begrepp, ja, naturligtvis.
Det är därför jag slängde över den till dig.
Som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap.
Ja, just det.
Så man kan säga att frimurarna, de är väldigt esoteristiska.
Mm. Esoteriska, säger
esoteriska,
man.
Esoteriska kanske,
ja.
Esoterisk kan man använda också mer allmän betydelse. Och då är det att man menar att ja, det här är bara endast avsett för de invigda.
Ja, ja,
det är svårtillgängligt. Mm. Mystiskt och svårtillgängligt.
Ja.
Talade vi om hästflickorna eller?
Ja,
ja, det gjorde ju.
Ja,
men det är liksom deras värld, tänkte jag då när jag läste den boken om hästflickorna. Den är också hemlig för en person som inte har varit en hästtjej.
Då kan man inte riterna som
precis,
de utför.
Nej, precis. Då vet man inte vad de snackar om när de talar om en paddock.
Eller
vad fan är en paddock,
en skritt. Paddocken är ju där hästen står.
Ja, det hade inte jag en aning om. Så det fick jag googla upp.
Manegen är ju där man rider omkring inomhus.
Visste jag inte heller.
Nej. Men alltså, ja.
Men ja, visst, esoterisk, esoterism. Hela boken är fylld med svåra termer. Numinös.
Ja, vad betyder det?
Det är någonting som är... Det var Rudolf Otto, en tysk religions... historiker eller filosof kanske, som hittade på det begreppet. Ja, det är någonting som är gudomligt, outgrundligt, andaktsfullt.
Ja, just det.
Som hör samman med gudarnas väsen.
Ja.
Numinös, man kan nå en numinös upplevelse. Då högre nivåer, liksom, man kommer närmare guden eller gudarnas värld eller svär.
Men jag tänkte av rena pedagogiska skäl, så tänkte jag när jag själv är esoterisk, bara för att dels pedagogiskt för mig själv men också för lyssnarna för att förklara vad det är. Och när jag själv kan vara esoterisk, det är när jag till exempel får för mig, om jag tar i trä till exempel, att det är någon slags kraft i bra träslag eller att jag får en magisk upplevelse när jag eldar, att eldens kraft gör någonting när jag tittar in i flammorna.
Mm.
Och, alltså den här, det är ju olika, skulle jag beskriva det som, esoteriska upplevelser för att jag kanske inte alltid säger det, är förborgat på det sättet.
Mm.
För att jag har ju mina olika hemliga idéer om vad som händer med handpåläggningar på material eller att titta och se vissa saker. Och det är ju ett väldigt magiskt tänkande.
Mm.
Men så jag inte, eller att jag kommer på en annan idé också. Det är om jag har fått ett föremål av någon som en liten present som jag fick ett jättefint paraplyglas från 1800-talet av en person. Och då tänker jag också att det finns någon kraft i det.
Mm.
När det finns någon kraft i den gåvan som är utanför bara objektet. Låter jag snurrig nu eller?
Nej, du låter inte snurrig.
Jag fick en kristall av en person som skulle som var blå. Och då den ska stärka vänskap av en sån riktig kristalltjej. Men och då är också, då har den också en kraft, även fast jag inte är invigd i kristallernas påverkan, så har den ändå någon slags kraft.
Men du köpte att den hade en kraft. Den hade ändå en aura av den.
Ja, den hade den, det, för att jag tänkte ibland att jag kanske ska förstöra den.
Mm.
Om
ni gör slut eller.
Nej, men alltså det var inte på den nivån, men i det här tillfället, men att ungefär som att om du har en förbannelse över dig. Så kanske den måste förstöras, det här objektet. Alltså jag är helt magiskt tänkande med de här sakerna. Men det är ingenting jag går runt och tror på, men det är idéer som ploppar upp i mig om såna här saker. Förstår du min idé?
Det tangerar det vi kallar vidskepelse ändå, eller den domänen av tänkande.
Men om jag skulle inviga dig i hur trä kan överföra kraft i oss och elden. Om jag skulle inviga dig, och så skulle vi tillsammans ha den här idén om vad elden gör.
En träsekt.
Precis. Ja. Då kanske det är...
Eldträsekt.
Det kanske det som blir mer esoteriskt då.
Och det kanske också kan kallas då en egen religion.
Ja, visst.
Och då finns det esoteriska drag i den här religionen.
Ja.
Trä, sekt, eld, religionen. Nej, men jag tror de flesta känner igen att man kan liksom se någonting eller ett föremål, uppleva att ett föremål har en viss kraft. Och det kan vara att du har fått den av din mormor. Hon älskade den här yxan.
Mm. Mormors yxa.
Ja, mormors yxan. hur som helst. Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Det här känner jag igen själv.
Ja.
Och så vidare. Jag tänkte bara hålla mitt lilla föredrag som jag varnade dig för.
Ja, jag ser fram emot detta. Mm. Jag ska bara sitta här och lyssna.
Ja. Jag läste en annan bok nämligen också. Eller inte hela, men lite. Av redaktören Mattias Fyr som är litteraturvetare. Han är väl litteraturvetare och jävligt intresserad av och det okulta i rollspel, filmer, litteratur etc. Död men drömmande heter den. H.P. Lovecraft och den magiska modernismen. Och så började jag tänka lite på det han skrev i sin inledning. Det var ganska intressant vad det gäller just attityder till de här sakerna. Akademikernas ovilja att ta i olika berömda författares uppenbara intresse för just esoterism, mystik och spiritualism. Så Selma Lagerlöf till exempel, hon trodde ju, framgår det av hennes privata korrespondens och om man vill också av det hon skrev. Hon trodde på spöken och övernaturliga saker som stod utanför det som var kanske sanktionerat av den lutheranska kyrkan i Sverige.
Ja, just det.
Det var liksom tomtar och trollvärlden. Liksom, jag vet inte om hon trodde på det exakt, men ändå, vissa menar det. Hon kanske trodde på att men då talade hon med mig där, eller den här döda kvinnan, och hon visade sig där, och det liksom finns ändå såna saker i hennes material. Mm. Samma sak med Strindberg och hans intresse för alkemi och sådär, att han kanske trodde på det på riktigt när han höll på i Inferno. Kan det ha varit. Men kanske inte heller. Men då är liksom... Då menar han i alla fall i sitt förord att de här akademikerna i vår tid och kanske under 1900-talet senare då, när de har dött, att det är genant där. Blivit genant.
Så man liksom... Utbredd materialism bland dagens.
Ja, akademiker. Precis. Och positivism.
Mm.
Man accepterar bara det positivistiska, den vetenskapliga positivismen. Det som existerar kan mätas och vägas, och det är liksom så det är liksom Man vill inte ta de här sakerna på allvar. Eller när man skriver om Lagerlöf så skriver man då att men det var på låtsas, eller hon eller om Strindberg, och det är liksom men det var en han var mycket väl medveten om att detta var fullständigt irrationellt och sanslöst ur ett positivistiskt perspektiv, och alla vet ju att det här existerar ju inte, med den här mesmerismen eller magnetisk kraft eller vad det nu är. Men så, och då varför gör man det? Det handlar ju dels om tiden, hur det ser ut med vad som är moderiktigt. Det som var moderiktigt på sekelskiftet är inte längre moderiktigt, så då anpassar man ju sig till, alltså jag tänker på akademikerna. Och, men det är också så att man vill inte framstå som en dåre för de andra akademikerna.
Nej, just det.
Så då liksom blir man väldigt rädd för att gå in på allvar i att försöka sätta sig in exakt hur de här tänkte. Det blir alltid den här att man tar det här avståndet mot det. Men då kanske man inte förstår heller.
Ja, det är en god poäng.
Ja. Magi betraktades som vidskepelse traditionellt, eller betraktas som vidskepelse. Religion och vetenskap tillhör den civiliserade världen. Det är två poler där.
Mm.
Magi, religion och vetenskap. Alltså den ortodoxa religionen. Men det som är utanför den ortodoxa religionen blir magi och vidskepelse.
Mm.
Som är piss. Men jag tänkte också sedan på om man har kulturellt kapital eller helt enkelt inte bryr sig om vad normis tycker, som Strindberg och Lagerlöf, då har man råd att intressera sig för esoterism och magi och det okulta. Men den som befinner sig lägre ner på näringskedjan,
ja,
kan inte tillåta sig att vara på allvar intresserad av sådana saker.
Nej, jag tror att du har väldigt rätt i
den detta. Personen är fast, ja, i positivismen.
Men det påminner ju lite
småborgerlighetens regler.
Ja, det påminner lite. Jag ska låta dig fortsätta. Jag bara kommentar.
Det var ju i stort sett klar.
Ja. Men det påminner ju lite om det här att
de behöver inte
att
vara
en
rädda
väldigt
för
väldigt rik person kan ju också odla perversioner som en fattig person inte kan göra.
Det finns ju ingen moralisk aspekt.
Nej, men om man bränner sig och man har mycket resurser, då är det så här, ja, det kommer vara lugnt ändå.
Mm.
Men om man bränner sig när man inte har så mycket resurser, då kan ju det ge väldigt stora konsekvenser.
Ja, precis.
Vad skulle hända om någon någon inom kulturvärlden, som du säger, börjar med väldigt märkliga saker, då blir ju den personen stämplad som liksom så här kristallkärring eller foliehatt eller någonting.
Mm.
Men om Bruce Springsteen håller på med någonting,
då är det
så här, han får sin inspiration av den här kristallgrejen, och man beskriver det helt annorlunda.
Men om till exempel Lydia Sandgren skulle bli intresserad av tarot och skriva en hel bok om tarot och sådär.
Ja.
Eller att hon, det blir, plötsligt är det hennes grej.
Det är det nya stjärnskottet inom svensk litteraturscen. Ja.
Då skulle ju folk uppfatta det som oerhört genant, eller?
Ja, precis. Men om hon eller någon i den positionen skulle göra det, någonting som är lite knepigt efter en lång och stor litterär
karriär.
Då
är det en helt annan,
helt annan,
men då
sak.
Är det ju Strindbergs-situationen där. Eller kanske Selma Lagerlöf-situationen, om det nu var topprättet. Ja. Men då har man större spelutrymme.
Precis, och det är därför det som jag kallar för auktoritetsargument.
Mm.
Det är därför auktoritetsargument är viktiga. För man kan inte kringgå det.
Mm.
Som till exempel när vi sitter här och talar. Jag är ju utbildad psykolog och du är poet och utgiven av Norstedts. Det är ett auktoritetsargument. Det ger ju oss större svängrum än... förstår du vad jag menar? För det är så här auktoritära, nu är jag helt öppen med det för jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Men det ger ju oss större svängrum att vara knäppare.
Naja, men också att vara de dilettanter vi är. Annars så vågar man inte vara. Man vågar inte spekulera. Man vågar inte närma sig.
Nej.
För jag är inte expert på litteratur.
Ja, jo, men det tycker jag.
Ja, kanske lite. Ja, men ändå inte. Jag har ingen akademisk examen och sådär. Men när man har ändå det självförtroendet. Då kan man också spela lite med.
Ja, precis.
Då vågar man också säga en massa saker som kanske är fel eller spelar liksom ingen roll. Man vågar ta de chanserna.
Ja, ja men precis. Men sen är det ju en annan sak också. Det är att det kan faktiskt vara tvärtom också. Att om du har förlorat så mycket att du inte har någonting att förlora.
Mm.
Då kan du också då kan du också vara mer esoterisk kanske.
Mm.
Om det inte finns någonting kvar. Liksom.
Ja. Du menar att man har kört sin karriär i botten och då plötsligt börjar intressera sig för kristall.
Ja, eller om du inte har någon karriär överhuvudtaget. För jag har ju liksom lagt ner min akademiska karriär fullständigt för jag tappar intresset för det.
Mm.
Och då gör ju det också att jag kan ju skita i på ett helt... Jag kan ju ge fan i att vara akademisk mer än någon som sitter och söker massa forskningspengar.
Mm. Ja, då är större frihet.
Ja, precis. Ja. Men den är ju... Så det är ju det jag utvecklar din hypotes nu. Mm. Det är en kurvlinjär hypotes är det.
Ja.
Alltså, du har stort utrymme i botten och stort utrymme i toppen.
Mm.
Du får antingen vara liksom utslagen eller Strindberg. Men där är
ju... det finns olika polar liksom i det här.
Ja. Det är ett kurva som ett U så.
Ja.
Liksom.
Ja,
så har du stort handlingsutrymme i botten och stort i toppen.
Ja.
Men emellan så är du en sucker. Liksom. Ja.
Men jag är ju snart 40 år. Och jag tror inte att när jag var 20 att jag hade varit lika intresserad. Jag är inte jätteintresserad av tarot i och för sig. Men det är först nu som jag börjar bli intresserad av lite esoterism och okkultism och olika religioner som är konstiga och tarot då. Och det kan ju bero också på att jag känner en större säkerhet.
Mm. Men det upplever jag jättemycket. Att om man jämför hur jag är med hur jag var när jag var 20, så upplever jag att självförtroendet och självkänslan är ju så mycket bättre när man är runt 40.
Mm.
Att man också sådär...
Det är ju det som är bra med åldrar.
Exakt, det är ganska
massa
skönt.
Massa negativa saker också kanske, men det är ju jävligt positiv i den säkerheten som kommer.
Ja, men precis. För det, och sen så kan man ibland också sådär, men det här har jag liksom... Det här har jag sett och hört innan, kan man tänka ibland.
Mm.
Sådär.
Mm.
Ah, liksom. Det här spelat så stor roll.
Mm.
Och så märker man... ska man göra en liknelse kanske? Att den unga mannen... Han befinner sig mycket mer utåtriktat och på ett sätt ytligt.
Mm.
Och den äldre mannen går istället inåt. Sådär.
Mm.
Börjar sitta och hålla tyst. Sådär. Mm.
Börja grubbla och...
Men det är typiskt den äldre mannen. Man grubblar och... Mm. Nu har inte Göran sagt nästan någonting på 2 veckor här till Annette. Liksom. Han går och nu grubblar han. Det är nog bäst att låta han vara i fred. Sådär. Han kanske funderar på att bygga en bomb eller något.
Den nya Una-bombaren.
Mm. Ja, nej men jag är med dig. Mm. Jag tycker det är så...
Det är väldigt svepande tankar i och för sig där med min lilla föreläsning. Men jag tänkte att det är ändå viktigt att... För jag känner igen det själv så. Att fan det, jag har en viss trygghet ekonomiskt så där. Men det är ändå, och jag är lite etablerad. Ja, då har jag också råd att vara intresserad av de här konstiga grejerna utan att jag förlorar på det.
Men det är också att du, eftersom att du
man,
jobbar...
Man kanske tycker att jag är CP-skadad i och för sig, men...
Ja, men det är okej.
Okay. Ja, det är okej.
Okay. Det är där hemligheten är. Ja, det precis. Är okej.
Okay. Ja.
Och för att... Problem. Nej. Och när jag var yngre så trodde jag att jag skulle liksom vinna över tråkiga personer.
Mm.
Men när jag är en äldre person så är det så här... men då, det är så här... den tråkiga personen.
Man släpper dem liksom.
Man släpper dem. Jag kommer aldrig vinna här. Mm. Liksom. Det är så här. Deras, vad ska man kalla det, tröskelvärde för vad som är liksom konstigt eller som det står i boken, den vänstra handens liv.
Mm.
Om du läste om det.
Ja.
Vi kan ta upp lite om det sen. Mm. Ja, men när man lever med den vänstra handens liv, som är ett liv utanför konventionerna, då de som är konventionskänsliga, det är bara ge upp. Liksom. Hej då. Det är bara släpp tampen och låt båten flyta iväg.
Man har fan inget där att hämta.
Nej, det har man inte.
Så det är sant. Det är en båt som flyter iväg.
Ja, det är det. Och det är okej för att det är också ömsesidigt. För man själv tycker att de personerna är tråkiga och de personerna tycker att man är konstig. Så att det är bättre att bara...
Konstig och eventuellt obaglig.
Ja. Ja, precis. Ja. Det är också en sån sak när man blir lite äldre, att man är osäker på ibland om man är trevlig eller obehaglig. så känner jag mig ibland när jag pratar med yngre personer. Mm. Är jag obehaglig nu? Så här, är jag liksom, undrar om hon tycker att jag är nice eller en snuskgubbe. Ja, jag är osäker på det. Det är en ny ambivalens som uppträder när man blir äldre.
Ja, kanske negativt.
Ja, eller så är det positivt. Man får liksom man får känna efter.
Eller så lite. Skiter man i det också.
Ja, precis. Hej då.
Hej då.
Glider din båt iväg också. Ja, men det är en härlig, det är en bra bild där. Att man bara låter någonting flyta iväg sådär. I förborgade tecken. Esoterism i västerländsk litteratur. Så läste, det är ju en samling av olika essäer om olika författarskap och hur de är kopplade till esoteriska element.
Yep.
Skulle man kunna säga, va?
Håströms förlag.
Som
vi gillar.
Ja,
väldigt
jäklar.
Mycket.
Om någon känner någon från Håströms förlag eller om någon bara vet någonting eller jobbar där. Jag kan bara säga att jag älskar Håströms förlag. Jag tycker de är hjältar.
Jävligt bra utgivning helt
enkelt. Jättebra grejer. Och känns inte så fegt heller.
Nej.
Det är så här genuint intellektuellt förlag.
Nej, det är riktigt förlag.
Ja.
Riktigt intellektuella.
Man kan sortera. Gå in på Adlibris och sortera på Håströms förlag. Och så går man och tittar på deras utgivelser. Så tycker man så här 80% är intressant och bra.
Ja.
Så det är ju någon där som verkligen har...
god smak
precis.
Och rätt mind.
Verkligen. Men jag tänkte egentligen att vi... Ska vi börja att tala om analysen av Nicanor Teratologen kanske? Och den vänstra handens väg, eftersom jag nämnde det.
Ja, det kan vi.
Ja. Det...
Den vänstra handens väg, vad fan är det? Det är så många termer och begrepp här.
Den vänstra handens väg var kopplad inom hinduismen till bland annat tantrasex.
Mm.
Och det är att du väljer att krossa det konventionella livet genom att hålla på med konstiga saker och vara smutsig istället för att vara ren och...
Man vill nå kaos och intet, eller?
Ja, precis.
Genom förstörelse.
Ja,
det är det absoluta på något sätt.
Ja, precis. Men det är ju det då som... För att han analyserar vad som händer i äldreomsorgen över Kågedalen, som är skriven av Nicanor Teratologen, och också förensligandet i det egentliga Västerbotten, som också är skriven. De två böckerna hänger ihop lite då. Mm. Och då anser ju han... Eller han analyserar den boken utifrån att karaktärerna i den boken följer den här vänstra handens väg.
Mm.
Att de släpper alla konventioner och försöker... Speciellt morfar i boken då, att han försöker nå gudastatus genom att förinta allting och inte följa några normer överhuvudtaget.
Mm.
Att det är mycket sadistisk sex och tortyr och mord och allting man kan tänka sig som är fel gör ju han då.
Morfar, som är huvudpersonen i princip, är en sadonazi satanistisk karaktär kan man säga. Och han försöker nå då, han har sadomasochismen som en andlig väg, och han försöker nå det numinösa genom
satanism. Men ja, och men han är till den här
abstrakt där.
Ja, precis, men den var ju, det är Patrik Hultin heter han som har skrivit den här essän om Nicanor Teratologen, och jag tycker att analysen är god och han är ärlig med det, att det kanske inte går att göra den här kopplingen egentligen heller. Men det var åtminstone så är hans poäng att det är väldigt intressant att läsa Nicanor Teratologen ur det analysperspektivet. Och det håller jag med om.
Ett esoteriskt perspektiv.
Ja, skulle man
där kunna... man tillskriver morfar en riktig existerande världsbild som han som han för igenom egentligen som en ett schema.
Jag ska läsa lite som jag tyckte var så jäkla bra. Då säger han så här. På samma sätt får vi i förensligandet en annan skapelseberättelse presenterad av morfar, som i den menar att skapelsen är ett resultat av att Gud sprängt sig själv i bitar. Och det tycker jag var så jäkla bra lyft från boken. Mm. Att morfar, man får lära känna morfar där väldigt bra, att han tänker sig liksom att Big Bang ungefär då var när Gud bara sprängde sig i atomer, och det är det som är skapelsen. Det är förstörelsen som är skapelsen.
Mm.
Nicanor Teratologen är så jävla briljant när han skriver sådana saker. Och den vänstra handens väg nämns också i en av böckerna.
Mm.
Och det är att när de ska på nattklubb, morfar och Pyret, då säger Pyret, tror jag, det är att vi tar vänstra handens väg in på nattklubben.
Mm-hmm.
Och bara en hint.
En liten blinkning.
En liten blinkning.
Till de som kan de här sakerna.
Ja, precis.
Jag skulle ju inte ha någon aning om det här om jag hade läst, eller när jag läser vad heter den, äldreomsorgen, så jag hade ju ingen aning om sådana saker förrän jag läste den här boken.
Nej, precis. Det är ju inte en sex. Det är ju det som de här litteraturvetarna och teologerna är ju så sjukt smarta personer.
Det
känner man också när man läser de här essäerna, så är det ju så fick jag åtminstone jag en känsla bara, aha, okej, okay, det är det här typ smarta personer håller på med. Det är sådär.
De verkar ganska högpresterande.
Ja, men precis.
Kognitivt.
Men det är nog en samling. Jag vet inte riktigt var essäerna kommer ifrån, men det kan nog vara lite olika uppsatsmaterial och så.
De kan
ju
vara specialskrivna faktiskt.
Ja, det skulle de kunna vara. Ja. Men så den essän var väldigt bra. Och slutsatsen där som Patrik Hultin skriver, att liksom att välja ett speciellt perspektiv att läsa någonting ur.
Mm.
Det tar jag med mig. För det gillar jag. Och det gör jag också när jag läser.
Mm.
Så det tycker jag är intressant.
Mm.
Sen, lite av ditt område skulle jag säga. Henrik Jonsson skrev om Strindberg och hans esoterism.
Mm. Det jag tänkte på där var väl, tyckte jag var oerhört fascinerande att han tar upp just det att Strindberg splittar sig lite i två olika karaktärer när han skriver En dåres försvarstal och även Inferno och sådär, va? Eller det kanske är framförallt de två det handlar om. Jag tror det är 90-talet.
Vad är det för typ av karaktärer han splittrar sig i?
Dels den... Han erkänner ju på något sätt han delar upp sig i två jag, ett esoteriskt jag som tar in,
som är magiskt tänkande.
Som är magiskt tänkande och som
kanske galen.
Ja, lite galen, och han skriver på något ställe, jag tror det är i Inferno, så ser han en kudde och börjar avläsa en massa former i den och att det är, ja, det är ett ansikte eller det är det. Och så har han
på... Ibland de här väcken så ja. Ser det precis ut som en person. Ja. Sådär, ja.
Lite som när man var barn. Jag tänkte på det också när man i mörkret ser en kudde eller en hög ja. Med kläder. Det kan vara ett monster. Liksom. Man mm. ser det ganska tydligt. Men han går in i den starka... Han blir mer och mer suggestibel.
Ja, just det
heter
det
också.
Ja.
Så det är ju den esoteriska världen eller jaget. Men den som skriver det här är ju också... Och den karaktär som existerar samtidigt är också en exoterisk karaktär som har det har jag begreppet också skrivit upp, det allmänna, det lättillgängliga och populära jaget också ja, som förstår att vardagen är.
Det här är galenskap och det här är inte galenskap. Mm. Personen som gör den distinktionen är ju en exoterisk person.
Ja, precis. Ja. Så det finns också då i hans verk då på något sätt. Jag kommer inte riktigt ihåg om jag fäste mig vid något specifikt i Strindberg. Det var det jag tänkte på mest.
Ja, det
att Strindberg hade den dubbelheten och det kan man ju känna igen i sig själv också. För även om jag vet ju att tarot eller att det övernaturliga inte existerar kanske på det sättet.
Nej, precis.
Men det är ändå...
Men man väljer ändå att spela det.
Men det är en lek.
Men det här låter ju... Men du är ju den enda som jag känner bra som skriver, som är en författare.
Mm.
Så jag tänkte på det när jag läste om Strindberg och hur han kanske utsätter sig för situationer för att få kreativt stoff och så här.
Mm.
Då tänkte jag, fan, det gör nog Andreas också, tänkte jag.
Ja.
Ja, men det var det jag tänkte. Jag kände så här, bara, jag tror att det finns många likheter här. Mm. Jag bara tänkte på det när jag läste.
Mm.
Men jag menar, anledningen var ju kanske inte specifikt att det är du, utan du är den enda jag känner som är författare. Mm. Så jag vill inte lägga för stor vikt vid det. Men,
nej,
men just precis. Det här att man, jag tror det var han Palniuk som skrev Fight Club.
Mm.
Att han skrev någon gång att du måste ju vara med om saker för att ha någonting att skriva om. Du får ju stå och vara typ hög och stå och pissa i en pissoar med andra män och lyssna på vad de säger och så.
Mm.
Det är där materialet kommer från riktiga saker.
Mm.
Och det är också med den här essän om hur Strindberg enligt essäförfattaren där kanske nästan rollspelar sig till en galen person. Fast han är inte det riktigt. Han går in i galenskapen. Mm. Han känner den och han tänker den. Men han, det är inte det riktigt är, kanske. Utan det är ett sätt att skriva på.
Nej, precis. Lars Norén avled ju för en tid sedan. Jag tror också att han splittade upp sig i två olika karaktärer. En karaktär som visste att nu är jag helt CP-skadad när jag skriver det här.
Mm.
Men också en som går in i de känslorna.
Ja, just det.
Går in i det morbida, går in i abjektionen eller vad man skulle säga. Men att han och han också rollspelar sig själv.
Ja,
han går till NK och köper jävligt dyra kläder och sådär.
Ja.
Men han behöver det för att någonting ska hända. När han har köpt den här rocken för 20 000 så känner han skam och det händer någonting. Och då, då kan han använda det på något sätt. Eller när han gör slut med en kamrat och sådär. Liksom, han var ingen snäll person, sa Stig Larsson i ett poddavsnitt med Cyril och Stig. Han var inte god tass med, som man säger. Så han pajar nog lite här och där för att saker skulle hända.
Ja.
För att en situation ska uppstå som driver honom då till någonting.
Det är ju en slags livskonst på ett sätt också.
Ja, det är ju att leva poesin.
Ja.
Det är också det han skriver. Det påminner att Strindberg lever poesin. Han går in, han är poesin. Mm. Han är konsten.
Men när man nästan med vilje tar beslut som man vet är dåliga. Och sen så då som du har hört begreppet jag har sagt någon gång, att lyssna med det tredje örat.
Mm.
Det är ju det här att du lyssnar på dig själv. Vad känner jag nu?
Mm.
Hur upplever jag det här nu?
Mm.
Att man ställer sig aktivt de här frågorna.
Mm.
Och då kanske man gör mer eller mindre knäppa grejer för att känna någonting. Och sen så undersöker man de känslorna. Vad händer nu liksom? Jag var skitelak mot någon jag tycker om. Eller liksom. Det är ju så här, såna personer är ju helt omöjliga. Men det kanske är värt det då om de skapar konsten.
Strindberg beskriver ju också att han är en vampyr. Han beskriver att det är liksom att det är en vampyrism. Han suger ut den här stoff ur sin omgivning som är intressant.
Ja. Men där skulle man ju kunna tänka sig att när han håller på med alkemi så går han in i det tills det blir på riktigt.
Mm.
Alltså det är inte på riktigt först. Han tror inte att han ska framställa guld av skit.
Mm.
Men när han utför de här ritualerna och när han går in i alkemi på riktigt så långsamt så blir det en riktig aktivitet som han kan erkänna, som han kan undersöka för sig själv och känna saker av.
Mm.
Men det behöver inte vara det först.
Men jag tror också det handlar om att han då kan, jag håller med dig, men att det kan också handla varför man gör det eller går in i det här irrationella då, eller icke-positivistiska, som redan på hans tid måste ha varit liksom lite skrämmande och oroande för omgivningen.
Ja, mer än nu antar jag.
Ja, precis. Ja. Men när han gör det också för att kunna nå ett tillstånd av där man passerar en gräns och så blir då kanske en modigare konstnär.
Ja, just det.
Att man då avlägsnar sig ännu mer från de här som du nämnde som normies. Det är liksom 1000 båtar som man släpper på en gång. Det blir liksom en kraft i det.
Men jag kan känna igen mig också att jag kan känna igen mig i
man behöver rita som en psykomagisk, som en psykomagisk intervention som man utsätter sig själv för.
Precis.
Och det är ju lite det som Jodorowsky är ute efter. Ja,
men framkallar man demoner tillräckligt många gånger så kommer det ju demoner.
Och då blir man ju knäpp på riktigt.
Ja, men alltså, det, så är det ju.
Simulerar man inte galenskap.
Inte längre.
Nej, precis. Nej. Det är väl det som är risken också.
Ja, det tror jag.
Till slut kommer jag bli en riktig kristallkärn. Men
för
om jag är intresserad.
Om du och jag skulle verkligen gå in för att skapa min träsekt som handlar om att elda olika träslag och känna av den eldmagin och sådär. Mm. Liksom. Man kanske har ett litet stycke ebenholt som man bränner. Sådär, liksom. Om vi hade hållit på med
den får du inte lägga på plast.
Nej, precis. Då hade man ju börjat
den ska ligga på sammetskudden.
Ja. Då hade det blivit man suggesterar in sig själv i de här sakerna.
Ja, man hypnotiserar sig själv kanske till och med tills det blir någonting som man det blir jävligt svårt att skilja från rationalitet och ren mystik.
Mm. Ja, det där är jag som sagt var det, man får nog vara lite
försiktig.
Nej, precis.
Man ska inte leka med elden.
Man ska inte leka med elden. För det är vad säger man? Talar man om trollen så dyker de upp. Och det är nog lite så.
Det är väl den risken som kanske både Strindberg, teratologen, Norén, alla de stora författarna tar lite när de går in i det här mörkret eller en annan domän liksom, i skuggans värld.
Ja, det är ju svårt att säg någon ritual som är vanlig i världen när man offrar någon typ av djur.
Mm.
Det är ju svårt om du står i om du står någonstans i Centralafrika och man liksom tummer en oxe på blod i en jävla jordgrop.
Mm.
Du vet, det är så starkt. Jag har ju nämnt det här innan, men du kan ju inte värja dig från det magiska i en sån stark ritual.
Nej.
Och då så håller man på med de här grejerna så tror jag man lätt kan trilla in i det hålet.
Mm.
Så här om man börjar med till exempel tarot som du har mixtrat lite med.
Mm.
Det kan nog också lätt bli så här, wow, vänta här nu, vad händer här nu?
Ja, nu tog jag en liten paus från tarot.
Ja.
För jag hade kunnat inte uppbåda tillräckligt stort intresse. Men jag var verkligen på väg att börja läsa om alla kort och lära mig dem sådär. Mm. Men det är liksom, det finns ingen spelbräde där jag kan beskriva de här sakerna. Och så, ja, jag skulle framstå som efterbliven om jag hela tiden tjatar om tarot. Ja. Så där bryr jag ju mig faktiskt lite om världens...
Ja, men det är klart man gör.
Ja, men det gör man ju.
Ja, men det är klart man gör. Det är ju så här, det är ju samma när vi sitter här och pratar. Vi säger ju inte vad som helst.
Nej,
men vi vill ju ändå framstå som en hyfsat smart person.
Ja,
liksom.
Precis.
Okej, vi går vidare i boken. Det var ju också den här nazi-esoteriska texten i boken. Som jag fann väldigt intressant.
Mm, jag tycker också är jävligt intressant.
Och då är det olika, olika rit. Där som man hittar på från naziledningen som speciellt SS höll på med då, va?
Ja, framförallt de stora var ju Goebbels, Hitler. De två gillade inte esoterism och mystik på det sättet.
Nej, okej, okay, ja.
Utan det var Heinrich Himmler som var mest intresserad av sådana här saker.
Aha.
Han anlitade, tror jag, astrologer och sådär för att fatta vissa beslut. Kanske inte de viktigaste besluten, men vissa beslut kanske hur han skulle göra. Och sådär. Och det var ju SS-chef.
Ja, just det.
Göring vet jag inte, men han var säkert med i Thule-sällskapet eller någonting liknande. Och sådär. Och det, han nämner i essän vissa tankegods från...
Hon var det, va?
Hon var
det. Eva Kingsepp.
Oj. Men hon nämner tankegods från Tredje riket. Det var tre saker som fanns. Jag vet inte om det var i den eller om det var i... Jo, det var nog i den här. De hade en cyklisk tidsuppfattning.
Mm. Friedrich Nietzsches.
Ja, också att det är olika tider... olika åldrar liksom, som ska komma tillbaka. Och den eviga återkomsten då. Det här rullar på årtusende efter årtusende.
Civilisationen, uppgång och så
fall. Kommer en stark ras och den mäktigaste av människorna. Och så, kamp mellan gott och ont tror jag också.
Då är det kampen mellan arierna som är rent ut sagt ett helt påhittat begrepp inom nazismen egentligen, va?
Ja, i alla fall som en genetisk folkgrupp. Ja, det är ju
de
språk.
Kommer från någonting som man kallar för hyperborea, Ultima Thule.
Och yttersta
enligt
Norden.
Vissa författare som har skrivit i det här, då är det i princip Atlantis. Och då låg det på Nordpolen. Och där kommer den här nordiska rasen ifrån. Det finns ju inga... Alltså det här är ju... Det, och de onda då är ju semiterna eller judarna.
Ja, precis.
Och det är den eviga kampen mellan de här två grupperna. När den ena gruppen är stor så är det materialistiska som tar makten och då blir det dåligt i världen. Och när den andra gruppen växer sig stark så då är det...
Andens rike.
På något det esoteriska och magiska och folket och så här. De byggde upp en egen religion, va?
Det germanska urhemmet, det fanns en sån föreställning. Liksom, jag vet inte om Hitler hade, men Heinrich Himmler och de mer esoteriska delarna av nazisterna då, hade säkert den här föreställningen. Och så var det den tredje då. Den germanska rasens andliga överlägsenhet som också väl hänger ihop med den bilden av arierna då som suveräna.
Men då byggde de ju sitt eget tempel, den här borgen i Wevelsburg. Det var ju så här SS liksom heliga plats. Och då byggde man om det här gamla slottet till att ha till exempel en krypta där man förvarade de döda SS-männens typ dödsbrickor eller vad det var, och så hade man rituella mötesrum, och i taket av en av tornen så har man byggt en jättestor symbol som kallas liksom The Black Sun, eller den svarta solen.
Just det.
Och den är ju då det är ju, om jag förstår det rätt, så är ju det tecknet för de här den liksom ariska den ariska, magiska, esoteriska världskampen eller någonting sånt. En inverterad sol lyser svart liksom.
Ren ondska.
Då tänker jag faktiskt på Mitchell and Webb där lite, när de gör en sketch när de är SS-män. Och sen så säger den ena till den andra att are we the baddies? Jag har ju en dödskalle ovanför kepsen. Vi kanske är the bad guys.
Mm.
Det tänker jag lite också. När man har en svart sol i sin borg så kanske man...
Ja, men det är någonting som jag har funderat ganska mycket på. De här rånazisterna då i SS framförallt. Ändå om de förstod att de var onda själva.
Ja, men det,
och jag, om de tände på det lite. För jag läste om...
Makt tände ju folk på sånt.
Ja, men antinomism... Jag läste om antinomismbegreppet som jag aldrig hört talas om tidigare. Antinomi är någonting annat. Det är ju en slags motsatsförhållande. Men antinomism, skriver den här någon i boken, innebär att utövaren medvetet bryter mot sina kulturella betingningar för att nå frihet och självständighet. Även om detta innebär att han blir identifierad med det som konventionellt anses som ont.
Ja, just det.
Alltså bokstavligen, det är ju liksom demensbrandets väg.
Ja, jag tror att den textraden kommer från Patrik Hultins text Teratologen. Men
det tänker jag, vad fan, SS, en dödskalle på... Och liksom helt...
Typ uniformerna är ungefär som en teater för bad guys.
Ja.
Alltså, ja. Nej, men det... Jag tror nog att det kan ligga någonting i det. Att man såg nog sig själv som kanske inte ond. Den känslan tror jag är väldigt svår för folk att internalisera. Men man såg sig själv som någon slags allsmäktigt organ. Att man utför det man vill, liksom.
Ja.
Men ond vet jag inte.
Ja.
För då, säg att man hade trott att man är ond, då behöver man ju inte avhumanisera sina fiender.
Nej.
Och det gjorde man ju mycket. Så att ja, men det, sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan.
Ja.
Men varför kalla sina fiender för råttor och skadedjur om man ser sig själv som ond? Då kan ju det lika gärna vara det är jättefina människor, men
Änglarna, änglabarnen.
Exakt, det är ju antinuminös. Att man tar ihjäl
men det är sant, de behövde de här psykologisk överbyggnad på något sätt för att ta livet av människor, men är man riktigt ond så behöver man inte någonting av det där.
Men man kan
man
också,
inte göra det av ren sadism.
Liksom. Man kan också tänka sig att de yngre generationerna som växte upp i Nazityskland och blev soldater.
Mm.
Att de var ju mycket mer påverkade av den rådande propagandan och de här olika inskolningsprogrammen och sånt. De kan man ju tänka sig vara mycket mer liksom invigda i den här religionen.
Faktiskt, det vet jag. För de här ungdomarna som var med i Hitlerjugend, när de väl blev kanske 18, 19 och sattes in i nya förband.
Ja.
Så de var ju helt groteskt sadistiska och liksom skrämde naturligtvis vanliga Wehrmacht och sådär.
Ja, det är klart.
Men de vanliga soldaterna i Wehrmacht, de hade ju inte gått i Hitlerjugend.
De var ju inte hjärntvättade.
Nej, precis. De var inte det. De var inte det. Men de som hade, de som verkligen var, växte upp i Nazityskland, de hade ju, de lärde ju sig att medlidande var det svagaste som kunde existera.
Man får inte göra så med barn. Det tycker jag är, väldigt dåligt. Jag tänkte på en annan sak också. När Hitler var själv var magisk.
Mm.
Och det är ju den här historien som jag länkade till dig som inte var med i boken, men om deras blodsfana.
Blodsfana, någonting heter det.
Och då är det så här att då hade tidigt när de försöker göra kupp mot parlamentsbyggnaden i München.
Mm. Tidigt 20-tal kan man säga.
Precis. Då hade de en naziflagga med sig.
Mm.
Och den som bar den blev skjuten och hans blod kom på den här flaggan.
Mm.
Sen sparade man den här flaggan som en relik i bland nazisterna.
Mm.
Och det som hände långt senare var att den här flaggan kunde dyka upp på ett massmöte. Och då höll Hitler ena handen på blodsflaggan. Och så höll han andra handen på någon av de annan fana för att överföra blodsfanans kraft till exempel. Om man säger att ett regemente har en armégrupp har sin flagga.
Mm.
Då är den med på... Och då
paradera då med den här flaggan förbi Jag tror till och med han strök den här flaggan. Han höll den hårt i sin knutna näve eller någonting och strök den mot lite
precis.
Den nya flaggan.
Och det var ju såklart show. Vi får ju inte vara dumma här. Det är ju en show. Ett massmöte är en show.
Ja.
Eller hur?
Ja.
En show liksom.
Ja. Men samtidigt, men samtidigt är, det inte bara...
är det ju inte bara det. För att när någon står och gör det här så blir ju det en riktig ritual där han försöker överföra kraften från blodsvanan.
Och flaggan blir transformerad.
Ja.
Nu är det en flagga som har ett omedelbart band till grunden av NSDAP.
Ja, precis.
APs historia.
Ja. Och då, och det är också så att de som var med, de här personerna som var med under det här första attentatet som de genomförde, om det nu var ett par tusen män, de hade ju en speciell liksom medalj, att de är så här ursprungs, det upplever jag också som ganska religiöst, att man tillhör liksom ursprungsgruppen och såna här saker.
Men det är också, det är så ritualiserat och det.
Ja, men det är sjukt intressant. Men det här med blodsfanan, det borde nästan hon haft med där, Eva Kingsepp, i sin essä om den nazistiska esoterismen. Jag tyckte det var... när man håller på och håller i saker och ska överföra krafter och grejer, det är ju djupt esoteriskt.
Ja, men nazismen var ju antagligen fylld med tusen andra sådana liknande grejer.
Och dessutom, eftersom det är förborgat, så är det ju mycket som vi kanske inte känner till också.
Aha.
Jag menar, hur
hemliga riter.
Precis, vad var det för hemliga riter som man utförde på Wevelsburg där i de här tronrummen? Liksom? De höll ju på det där slottet ganska länge alltså.
Det här, i och med att man inte vet riktigt och att det är tabu, Hitler gillar ju inte det här och inte propagandaministern heller. Så det bäddar för mytbildning.
Ja.
Och tydligen var det en bok som hette Le Matin de Medici, Magikernas morgon eller någonting. Nu uttalar jag verkligen fel, men det är svårt att uttala magikerna på franska. De skrev, det var några fransmän som skrev en bok som hette så, och den skapade verkligen förvirring tydligen kopplad till just de esoteriska tendenserna kring nazismen.
Vad var det för förvirring som den skapade?
Ja, de hittade väl på helt enkelt. Aha, 1960 då, ganska kort efter kriget, så hittade de på att det fanns kanske en massa olika saker som, men det har kommit fram senare, stämmer liksom inte. Men många av dem. Det här med blodsfanan är ju uppenbarligen sant.
Det är uppenbarligen, film, liksom. Precis. Ja.
Men andra saker, att kanske, nu vet jag inte vad man hittade på riktigt. Men
ja, men säg stora expeditioner för att hitta den heliga graal. Det är det som är med i Indiana Jones.
Ja.
Det kanske inte riktigt var så.
Nej, precis. Nej. Men Indiana Jones och den bilden av den okulta nazismen, det är ju liksom, det har ju blivit en trop i den typen av fiktion och litteratur och tv-spel.
Hellboy
liksom.
Är det också.
Hellboy är asmycket sånt, men han är där, nästan en robot i helt svart. Ascool.
Och så
ascool.
Också i populärkulturen så är det ju att nazisterna har en hemlig bas på baksidan av månen.
Ja, just det, den.
För att de hade UFO.
Också en film.
Ja. Och sen är det också att nazisterna hade någon hemlig bas på Antarktis också, där de höll på med någon mystik sådär liksom.
Mm.
Och det kanske man inte hade då.
Nej.
Förmodligen inte. Men jag tänkte på att jag har sett att Donald Trump, han håller också på med det här med flaggor.
Mm-hmm.
Nu låter det som att jag försöker liksom smutskasta Trump med Hitler.
Mm.
Men jag såg att Donald Trump, han ställer sig och kramar den amerikanska flaggan. Och det är ju också, han har gjort det massa gånger under sina möten. Att han ställer sig och verkligen kramar Stars Spangled Banner.
Okay.
Och det är också en extremt esoterisk sak att göra. Det är ett dutt för att krama. Har du sett någon krama en flagga någon gång?
Aldrig sett, men det är en rituell gest.
Eller hur?
Det är ju det.
Ja, det är klart det.
Det kan ju inte vara något annat.
Nej, det är en rituell.
Det är en rituell gest om den återkommer och det är kanske bara han som gör det. Ja. Det är någonting, han menar någonting med det här. Det är hans mor liksom.
Ja,
det är så jävla nära så han kan krama flaggan.
För det är
Och det är inte löjligt heller.
Nej, det är inte löjligt. För att det resonerar. Folk känner det.
Det skulle vara löjligt gesten om någon annan gjorde det. Ja. Tänker hans anhängare kanske då.
Ja, precis.
Men när han gör det, eftersom han är en så speciell person, så blir det något, då blir det något numinöst.
Ja, men precis.
Eller det blir i alla fall någonting som närmar sig. Ja. Kanske en helig... jag har bara hittat på naturligtvis. Men det är ändå... Det är viktigt de här.
Precis. Men hade han känt till blodsfanan så tror jag inte han hade gjort det. Jag tror inte Trump kände till blodsfanan.
Nej, jag tror inte heller.
Nej, det jag tror inte att han...
Kyssa kanske... flaggan har man väl gjort.
Ja, men det gör man ju med massa, det är ju också en sån sak. Det gör man ju med massa olika objekt.
Mm.
Att man, men det kommer kanske också från när man är liten att man tar döda föremål som en nallebjörn eller så här, att man demonstrativt så här, jag tycker om den här så mycket att jag kysser den.
Mm.
Men vad är det? Ringar också kysser man.
Påvens ring kysser man.
Eller kungens ring.
Kungens ring, eller,
eller hur?
Ja, visst.
Det är också, där har du...
Ja. För att visa att man är en anhängare.
Ja.
Absolut.
Precis. Handpåläggningar. Lägga svärd på axlar när någon blir en riddare. Och så det finns ju...
Jag blir ju förtjust i sånt här och tänker att fan, jag vill leva i en mer rituell värld.
Ja. Men vi kan inte vi kan ha en lyssnarklubb som heter, vad är det du brukar skoja om att den ska heta? Det här är
Stoppenjugend.
Stoppenjugend. Och så är det någon ritual om man är en Stoppenjugend.
Mm.
Så då måste ju jag bli den första medlemmen då.
Ja, det är du blir ju chef för Stoppenjugend.
Ja. Och så kanske man då får det vara något föremål som du har helgat som varje Stoppenjugend.
Var det inte en lyssnare som kom på att du skulle heta Stoppenjugend?
Det kanske det var. Jag vet inte. Jag har bara hört dig säga det. Jag tycker det är fantastiskt. Jag är ju lite, det blir ju lite för mycket dig där kanske. Är det?
Ja, det blir ju det. Ja. Det blir ju det. Det är därför jag vill lämna över ansvaret på organisationen.
Ja, precis.
Så att det blir jämnt.
Ja, men det tål att tänka på lite vad man kan hitta
på.
Vi
kan kanske byta namn där.
Ja,
det är coolt namn, men man kanske...
Stoppenjugend är ju också, det kan ju ge lite fel vibbar.
Ja, det gör...
Eller?
Ja, jo.
Det är ju också stulet från Turbojugend.
Ja, det är det.
Ja, ja men det tål att tänkas på, men då kan man...
För dem är det tydligen helt okej att göra så.
Ja, men de var typ heroinister eller någonting.
Okej,
knarkaband.
Man kanske inte ska beblanda sig med
nej.
Heroinisterna.
Nej, men man kan tänka sig att man, om man gör då om man gör en klubb av något slag eller om man håller på med någon typ av marknadsföring eller jag pratar brett om de här idéerna då.
Mm.
Att om man fyller det med någon typ av rit eller någon typ av magiskt innehåll, då får man kraft i sakerna.
Mm.
Då är det plötsligt inte en t-shirt till exempel är ju bara en t-shirt. Men om ett band säljer en t-shirt på en speciell tour och så var du där och åkte till Danmark 98, då är det inte bara en t-shirt längre. Då har du fyllt den med ett magiskt innehåll.
Mm.
Och det är det jag tänker att man...
Det är ju en slags sund magisk tänkande kring objekt.
Ja, precis.
Men jag kommer också tänka på... Jag hade ett skämt väldigt tidigt när vi gjorde vår podd. Vi skämtade om präster och sådär. Och hur de perversa präster, hur de säger för att... Ja, men Gud, Jesus skulle tycka att det var trevligt om du kanske tog av dig kläderna. Och, du vet, jag tyckte det var väldigt roligt. Ja. För det är så, jag försöker tänka in hur de tänker ut sin perversitet.
Ja.
Och när man väl skapar en sekt eller en grupp med de här... esoteriska tankegångarna, och det kan vara eller bara religiösa tankegångar. Det känns som det alltid kommer spåra. Jag tror att om man hade en Stoppenjugend organisation så skulle den också spåra ur, och den är ju pervers naturligtvis från början. Mm. Men det är ändå det är det som är lite problemet med den typen av för jag har läst på också om andra grupperingar eller esoteriska grupperingar. Det fanns ju i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, så här, Aleister Crowley hade någon, han var ju asrik också, apropå det här, att kunna ha utrymme att leva ut sina mest bizarra
tankar. Jag tror det är Barbara Bush, typ farfar eller något.
Ja, skulle mycket väl kunna
vara. Det är sån här gammal, väldigt rik amerikansk familj.
Ja, liksom, han var ju född asrik och levde på räntor naturligtvis. Men det är också så här, fri sexualitet och knulla runt. Och det blir alltid samma sak. Det blir alltid läbbigt liksom. Ja, new age-grupperingar. Ja. Och det är det som Welbeck skriver också om de här grupperna som det ballar ur omedelbart. Även men om det kanske det kan är
jag,
fint.
Det där har jag märkt med mig själv om jag ska bikta mig. Att om jag sätter mig i en situation där jag blir lite pervy. Då liksom då öppnar man dörrar som man kanske inte ska öppna. Och då jag uttrycker mig försiktigt här nu, men att man säg till exempel otrohet kan vara en sån sak. Att man öppnar en dörr för otrohet, och då blir det plötsligt så liksom håller man på med ganska onda saker i det där också när man blir för, vad ska man säga, liberal. Är det bara Gallimatias nu? Eller?
Nej, jag förstår exakt vad du menar.
Så att man får vara försiktig också vad det är för dörrar man öppnar. För plötsligt så...
För även där passerar du ju en hämning eller en spärr.
Precis. I ditt, och då blir man också, och då blir man lätt också att man börjar... spänningskänslan i att göra saker man inte får... Den är också upphetsande och man, plötsligt om man inte har perspektiv så har man liksom blivit en morfarperson då från teratologens skrifter, att man gör saker som man inte borde göra och liksom finner det okej. Och där tror jag är riskerna då, även med Stoppenjugend och sådär. Vad skulle hända om någon lyssnare plötsligt liksom
hugg ner någon
och säger att han har fått inspiration från Stoppendal liksom.
Nej, det är ju inte bra.
Nej, men idén i sig är ju ändå lite
kittlande.
Ja, eller hur? Ja, men det är det jag säger.
Här har du problemet. Nej, men det var ju kanske därför Hitler och de andra hittade på rasismen.
Ja, men kanske.
För att det var kittlande.
Ja, för att de märkte också...
De hade ju andra liksom, idéer också naturligtvis. Men,
Jordan B. Petersons hypotes är att nazismen växte fram för att Hitler märkte hela tiden vad som resonerade bland de här som kände sig extra lurade från andra världskriget när han höll offentliga tal. Så att Jordan B. Petersons hypotes är att det var ett iterativt experiment där man hela tiden... fick värre och värre retorik, för det var den som resonerade bäst.
Ja,
så att den gruppen byggde upp liksom Hitler-persona.
Och Hitler bygger också själv då, när han håller de här tusentals talen, bygger upp en rustning av den konstiga avvikande av antinomismer.
Ja,
för han måste ju själv förstå att han måste ju själv förstått, eller det kanske han inte alls gjorde, men jag tror det, att när man säger saker som passerar normativitetens gränser så upplever man en typ av man rodnar inombords.
Ja, precis.
Liksom hela kroppen rodnar. Skamkänslorna existerar, men om man är så inne i det så kan man lika gärna uppfatta svallningarna kan man uppleva som behagfulla eller behagliga, va? Men det egentligen är det
till och med upphetsande.
Upphetsande, ja. Sexuellt upphetsande kanske till och med. Så han liksom bara skapar den rollen och blir en mäktigare och bizarrare demonisk figur.
Jag har sett, jag tänker ofta på det, för jag har sett Hitler hade en fotograf. Och så tog den här fotografen olika bilder på Hitler. Han poserar.
Ja, precis.
Och då märker man, när man ser de här bilderna när han poserar och hur han vill framställa sig i, på de här fotografierna och sånt. Då märker man i de bilderna hur det liksom har blivit lite skevt, skulle jag väl kunna säga.
Mm.
Alltså det
är pantomim nästan.
Det är exakt, va?
Gesterna är uttänkta. Och
det är teatraliska rörelser. Och
han håller händerna på ett visst sätt och precis. Håller ut handflatorna under sin haka. Sådär. Och det är återkommande liksom.
Ja. Och då plötsligt så då blir det, ja men det är ungefär som någon, du vet nu för tiden så har ju folk sociala medierkonton som gränsar på rena lögner. När man har hittat någon speciell selfie-vinkel på sig själv så att man ser bättre ut eller att folk photoshoppar bilder på sig själv eller liksom det,
filter.
Ja men precis, och det är något väldigt ohälsosamt i den framställan, va? Är det inte det? Jag tänker det är väldigt likt där, att det har skevat.
Hitler tog selfpics med hjälp av en fotograf lite.
Precis.
Och framställde sig på det mest idealiska sätt han kunde, eller det som skulle väcka en viss, för man ser ju att det är tusentals timmar kanske bakom de här gesterna.
Och han går
det är inte bara bullshit utan men, det är,
och han
det
går in i att vara, han går in i att vara representativ. Och den representativa personen har tagit över. Så här, vem, alltså det finns ingen kärna kvar i en sån person, tänker jag. Eller kärnan kanske är väldigt liten. Det är liksom bara representation. Det är väldigt ohälsosamt såklart.
Den fullständiga skådespelaren. Jag tror det finns en film som handlar om det här också som heter Mephisto. Som Thomas Manns son skrev. Klaus Mann. Och jag tror den handlar om, jag kan ha fel, men den handlar om en skådespelare. Så här, riktigt demoniskt karismatisk skådespelare i Berlin som jag tror att det handlar om att Hitler helt enkelt tar hans gester och maner. Så att han liksom bara snor det, för han ser hur publiken bara blir helt förtrollad av de här gesterna och hans skådespel.
Ja, det där är, ja. Nu kommer vi lite vid sidan av det, men det är också någon typ av det är också en magisk sak. Om du gestikulerar på vissa sätt så blir det ritualer, va? Eller hur? Alltså vissa dansrörelser eller vissa, det är väldigt ritual, som till exempel, jag vet inte, ja, men har du tagit nattvarden de senaste åren till exempel?
Nej, det var väldigt,
och du kommer ihåg hur det är. För då liksom
prästen gör ju, det är ju repeterade rörelser.
Ja, exakt. Och det, där har du ett exempel på det. Det är liksom väldigt bestämda gester och rörelser och vad man säger. Och det är liksom, och där,
korstecknet är ju också, det är ju det här med.
Ja, precis.
Det är också, man gör ett kors helt enkelt på överkroppen. Det är också, det är också något mäktigt och konstigt med det.
Men det är, ja.
Eller ja, det är ju fint, men ändå, det är någonting som.
Och så blir det då såklart att om man har hemliga tecken som frimurare har, en hemlig hälsning och så, då blir det ännu mer magiskt såklart, om bara vissa känner till det. Liksom. Ja du, Andreas, vad säger du? Jag tycker att vi har tagit upp det vi skulle göra idag.
Ja, det kanske vi har.
Är det något annat som du suger på? När vi
jag tänker
här?
Lite på Sagan om ringen. Jag vet att du kanske inte fastnar för det kapitlet.
Jag tänkte mest att faktiskt, för att jag tyckte att det var bra också, men jag vill inte rada upp för mycket saker från boken.
Det blir,
jag tycker att man ska köpa den från Håströms förlag och läsa den.
Gör lite reklam.
Ja, för att det var jätteintressant läsning. Och sen så tyckte jag också att Sagan om ringen, att det är massa magiska element i den, tyckte jag var ganska så här, det säger ju sig självt lite.
Men jag tyckte, jag får bara nämna någon grej. Den handlar ju om, den här författaren där tar ju upp att Tolkien uppfattar världen som allt mer avförtrollad.
Mm, just det, just det.
Och liksom, då skapar han den här sagovärlden för att på något sätt copa med det.
Ja, precis.
Och den, då blir också hela Härskarringen-trilogin en metaforisk beskrivning av just modernitetens avförtrollningsprocess.
Ja.
Men också det att och det som också hänger samman lite med kanske esoterismens och nazisternas förståelse eller tolkning av tider som liksom som det cykliska, alvernas och trollkarlarnas tider är ute. Det är liksom, det fanns en stark värld som nu är liksom håller på förruttna och så kommer orkerna och det nya folkslaget.
Jag kan citera Tolkien själv här när han skrev om det. Och då skrev han att världen utanför har inte blivit mindre verklig bara för att fången inte kan se den. När kritikerna talar om flykt, och då menar han en flykt in i den här magiska världen som han skriver. Mm. När kritikerna talar om flykt i denna mening, förväxla det och inte alltid i god tro, fångens flykt och desertörens rymning.
Mm.
Så att han försvarar att ge sig in i en litterär värld.
Han försvarar eskapismen.
Han gör det, ja.
En väldigt kristen bok, Härskarringen.
Ja, men det, konstigt nog så nämns nästan aldrig några gudar eller någonting om av karaktärerna.
Nej.
Märkligt nog. Ja. Så är den...
Ja, de är så dekadenta så de har ingen kontakt med det längre.
Nej, men det är faktiskt... det är slående att religiositeten är nästan noll i boken.
Ja, det är sant.
Det är väldigt det är märkligt. Ja. Men de gör saker. Handpåläggningar och magiska urter. Och det är de, men de säger aldrig, de nämner aldrig någon gud eller så.
Vi gör detta för den gudens skull. Det
är, nej, men de säger till exempel att en kung har helande händer och eftersom Aragorn då är kung så har han helande händer. Men de säger aldrig att han har helande händer på grund av
det är någon gud som ger honom
på grund av ett mandat.
Nej, precis. Ja. Valar nämns inte. Det är Silmarillon eller vad fan den heter.
Ja, det går inte att läsa.
Nej, den går inte att läsa.
Det går ju inte.
Överkurs, faktiskt.
Ja, ja, men så är det.
Nej, men vi kanske... Klarar
du? Ja, precis. Ja. Vi hörs om 2 veckor.
Ja.